Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fråga doktorn och barnmorska avsnitt. En frågestund helt enkelt med era lyssnar- och följarfrågor. Häng med in i avsnittet när jag ska grilla vår doktor Kaplan Sturk. Som sagt, hej och välkomna. Här är jag, Karina, barnmorska, och Kaplan Sturk som jag ska grilla. Du finns där.
Ja, jag finns här. Vad är det för typ av grillning du har tänkt dig? Är det en sån här snabb, bara så här fräs? Eller är det en långsamt?
Jag vet att du är så himla tålig, så vi får ta det lite långsamt.
Du tänker att jag är mer så här fläskkött, man måste liksom genomsteka mig ordentligt.
Nej, det var inte riktigt så jag tänkte. Jag tänkte att du har väldigt massa tålamod och lite sådär. Så att, vi får se vilken typ av grillning det blir. Men det är ju alltid roligt, för det är många som hör av sig, Rebecca, till OC Babies podcast. Och jag har en fråga som ju många undrar och som är väldigt intressant. När har jag störst chans att bli gravid?
Det är en mycket bra fråga.
Mycket bra.
Då är det ju så här att förutsättningen för att man ska kunna liksom på något sätt lista ut vad man har sin ägglossning, det är där grunden är. Om man då tänker sig att det är en 28 dagars menscykel, det är ju någon slags genomsnitt, då kommer ägglossningen att ligga 14 dagar innan nästkommande menstruation. Så man räknar egentligen alltid att ägglossningen är 14 dagar innan mensen sen startar. Man kan tyvärr inte räkna liksom mot andra hållet, att okej, jag har min mens idag, den startar idag, då har jag ägglossning om 2 veckor. Det går om man har en väldigt exakt menscykel på 28 dagar, men man kan ju ha en lite kortare cykel än så, man kan ha en lite längre cykel än så, allt mellan 21 till 35 dagars längd på cykeln är normalt, och då kan man inte liksom tänka att det är på dag 14 som ägglossningen kommer. För från att mensen startar tills att ägget är färdigt, den tiden kan variera från kvinna till kvinna. Medan tiden från ägglossning till nästa mens startar, den är ganska så konstant hos alla, 13-14 dygn ungefär.
Ja, men det är otroligt att den vet liksom när den ska in.
Ja, schysst programmerat måste jag säga.
Ja, exakt så.
Men då, man kan ju ta reda på när man har sin ägglossning. Man kan ju faktiskt få lite ledtrådar, dels av olika tecken i våra kroppar, men också med hjälp av till exempel ägglossningsstickor som man kan köpa på apotek. Om man då först tänker på vad man kan spana efter i sin egen kropp, så är det så att man kan titta lite grann på hur sekretet ifrån slidan ser ut, alltså flytningen. För strax innan ägglossningen så kommer det här sekretet att bli genomskinligt, kristallklart säger man ofta. Och så blir det lite trådigt. Om man har lite sekret mellan sin tumme och pekfinger och drar isär, så blir det som en liten seg tråd emellan. Det kallas för tråddragningseffekten också. Och det beror på en hög östrogennivå. Och östrogen har sin topp ungefär 2 dygn innan ägget släpper. Och något annat som man kan
Då är det bra att ligga.
Då är det bra att ligga, precis, jag kommer till det. Något annat som kan vara bra att hålla koll på är kroppstemperatur, alltså det man kallar för basal kroppstemperatur, när man vaknar på morgonen. För när ägglossningen har skett, då stiger kroppstemperaturen med 0,5 grad och så ligger den kvar 0,5 grad högre ända tills menstruationen startar. Så att om man då under flera månader trackar, liksom, skriver upp både det här med sekret och sin temperatur, då kan man få fram sitt eget mönster på ungefär vilken dag i min cykel har jag min ägglossning. Och störst chans att bli gravid är ju dagarna före ägglossning, eller så om man har samlag dagarna före ägglossningen. Därför att spermier kan ligga mellan 5 till 6, ibland till och med upp till 7 dagar och vänta på ägget i äggledarna. När ägget väl har släppt, då lever ägget bara ett dygn. Så man har inte så mycket marginal, så att säga, efter sin ägglossning. Så bäst chans är ju med samlag dagarna innan.
Mm.
Och då brukar vi inom fertilitetssammanhang säga att det räcker med varannan dag. Man behöver liksom inte ligga 3 gånger om dagen. Om man inte tycker det är väldigt mysigt, då får man gärna göra det. Men det ska liksom inte bli ett tvång, och man ska inte jaga varandra med högaffel liksom in i sovrummet. Så varannan dag räcker alldeles utmärkt.
Otroligt det där att spermier lever så länge.
Ja, det är faktiskt lite kul. Jag som gillar att titta i mikroskop, när jag har patienter som har problem med flytningar eller klåda. Så jag tillhör den här dinosauriegruppen som tycker att det är kul fortfarande med mikroskop. Och det är ganska vanligt att jag, förutom att titta på cellerna i slidan och svamp och sådär, också får titta på lite spermier som simmar omkring.
Ja.
Kan det ha gått några dagar sedan senaste samlag, men de simmar glatt ändå.
Ja, de är starka.
Ja, är de.
Mm, mm. Men du, det gäller då att hålla lite koll på sina fertila dagar.
Mm. Jag kan verkligen tipsa om att liksom använda någon app eller så för att under en lite längre period verkligen kartlägga längden på cykeln och sekretet och kroppstemperaturen. Alla sådana ledtrådar är ju bra.
Mm, eftersom den är så ändå så stabil, som du säger.
Mm.
Det är precis. Bra. Hur kan jag öka min chans då? Det är just att ha koll på temp och sekret.
Ja, man kan ju också, om man tycker att det är svårt, alla kanske inte har riktigt lika tydliga signaler. Man kan ju också använda ägglossningsstickor som då finns att köpa på apotek, som man då kissar på. Och det de här stickorna mäter, det är ett hormon som heter LH, luteiniserande hormon. Och det är ett hormon som bildas i våran hjärna och har en topp i blodcirkulationen precis 24 timmar innan ägget släpper. Så där kan man också då under flera cykel kissa på de här stickorna för att få då en signal att nu är det dygn till din ägglossning. Så det kan också vara en hjälp.
Mm.
Ja.
Och det här kan ju vara tvärtom också.
Att det kan vara stress.
Ja. Ja, men alltså ha koll på sin fertilitet eller ha koll på när jag inte vill bli gravid.
Ja, absolut. Och det här är ju egentligen grunden i det man kallar för naturlig familjeplanering eller liksom att fertilitetsförståelse, att kartlägga när man är som mest fertil. Det kan ju användas både för att bli gravid men också för att undvika graviditet.
Ja,
just när det gäller att man ska använda metoden för att undvika graviditet, så ska man komma ihåg det att för att det här ska funka så är det rätt bra om man har ett hyfsat regelbundet liv. Jag pratar ju mycket med ungdomarna på ungdomsmottagningen kring olika preventivmetoder. Och vi diskuterar det här också. Men det är svårare för dem för att ibland vaknar de 7 och en annan dag så sover de till 2. Det är svårare som tonåring att hålla koll på alla de här signalerna. Och tonåringar har oftast lite oregelbunden mens. Så att som preventivmetod så funkar det ju bättre på någon som är lite äldre och har lite mer regelbundet liv, skulle jag säga.
Mm. När blir menstruationerna mer regelbundna?
Inom 1 till 2 år efter den första mensen, normalt sett.
Mm.
Mm.
Vad bra. Nej, men det finns också hjälpmedel då att ta till för att se...
Yes.
Att öka sin chans till att bli gravid.
Mm.
Göra mysiga stunder av den och ligga med då. Fast inte 3 gånger om dagen. Om man inte tycker att det är mysigt, mysigt värre.
Mm.
Eller hur? Doktor Kaplan-Sturk.
Ja.
Bra. Du, lite spridda frågor. Jag tror att du har svarat på den. Något som jag känner igen väl, det är en annan fråga som vi har fått som handlar om lite annat. Och det är ju efter ett kejsarsnitt så är det ju inte så konstigt att man har ont i själva snittet, såret, att man har eftervärkar och ja, men alltså, det är ju en stor jobbig operation. Men det många inte känner till eller kanske inte tänker på, det är att en hel del kan få ont i axlar eller framförallt i en axel, och då är det framförallt höger sidas axel. Och det är ju svårt att se ett samband mellan ett kejsarsnitt och ha ont i en axel, eller hur? Mm. Och då tänker man att man har legat konstigt på det där hårda operationsbordet. Det är väl mer sällan svaret på frågan.
Precis, det finns en annan mekanism som inte är helt ovanlig. Både vid kejsarsnitt men även vid andra större bukoperationer eller vid titthålsoperationer. Och det är det man kallar för referred pain. Det vill säga att det gör ont på ett ställe i kroppen där man egentligen inte har varit och stökat och opererat. Utan man har opererat i nedre delen av buken eller i buken generellt om det är titthålsoperation man har gjort. Men så gör det ont uppe i axlar och skuldror istället. Och det här beror på att vår hjärna är inte jättebra på att förstå var i kroppen vi egentligen har ont. Och det beror ju på att alla våra nerver, de ska liksom från den perifera delen av kroppen så ska det in i ryggmärgen och så kopplas om och sedan upp till hjärnan. Och där kan vi bli lite lurade i den där omkopplingen. Så att är det så att man har blivit opererad och kanske det ligger kvar lite blod i buken, kanske lite fostervatten eller kanske lite luft till och med, så lägger sig det ganska ofta uppe vid diafragmamuskeln och gärna på höger sida, precis som du sa, där vi lever. Där finns det liksom en fin liten ficka som den där vätskan kan samlas i. Och då ligger det och irriterar diafragmamuskeln. Och diafragmamuskelns nerver, när det gör ont där så tolkar vi det som att det gör ont i våran axel. Så det är referred pain.
Alltså lite udda är det ju faktiskt.
Ja, det är lite latch att vi är lite sådär konstigt kopplingssystemet. Ja. Jag ser framför mig hur det har varit någon elektriker och kopplat alla de där sladdarna och kopplat lite vajsing. Det gick lite fort så. vad jag nu ska jämföra med. Men det är väldigt, väldigt vanligt här med referred pain.
Så att, ja, men det är det faktiskt. Mm. Men lite udda som sagt. Och det vi gör då, vi rekommenderar ju att du tar smärtlindring såklart. Och det har du ju efter ett kejsarsnitt eller den andra bukoperationen. Eller vad det nu var för operation som du råkade ut för. Men smärtlindring, värme. Det kan vara skönt att ha på det här området. Alltså du kan ju säga att det går ju över såklart. Men ibland så håller det i sig någon eller några dagar.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och det kommer ofta så en känsla av liksom dagen efter. Och det kan väl bero på att då har du retat de här nerverna alldeles tillräckligt. Kroppen är ju smart i de allra flesta fall, men här vet jag inte vad som händer riktigt. Och kanske här, jag ser också att framför det här när man liksom tar det innandetaget, då är det som att det strålar ut lite grann i axeln där.
Och det beror på att när vi tar ett djupt andetag så är det ju diafragma som rör sig. Diafragma sänker sig ner i buken ännu närmare den här vätskan eller gasen eller luften som ligger där. Så att, ja, djupa andetag brukar inte vara så jätteroligt efter en operation generellt.
Nej, det stämmer förvisso. Men du, har du någon annan behandlingsform där?
Nej, det du sa, något som man kan tänka på är också att försöka vara upprätt. Inte liksom bli liggande för mycket, det ska man inte göra efter operation överhuvudtaget, ligga platt som en pannkaka, men att sitta upp, att gå, att röra på sig. Det är faktiskt bättre att den här liksom vätskan får rinna ner och samlas i kroppens, alltså i bålens nedre del istället, så att den inte ligger och irriterar diafragman. Så ha gärna lite extra kuddar bakom huvudet liksom. Ungefär som under graviditeten när man hade halsbränna, men lite halvsatt och så. Det kan man göra också efter ett kejsarsnitt.
Ja, men det kan man ju göra, och är man på sjukhuset så har man ju en säng där ryggstödet går att ha mer upprätt position på.
Mm.
Så det, men ofarligt och det går över. En annan fråga, och det är en kvinna som ska föda barn i utomlands, och då vet inte jag vilket land det handlar om, men har hört av en väninna som har fött barn i samma land att hon har fått en ryggbedövning, en epidural, som hon har blivit sängliggande med och dessutom behövt få en kateter, alltså en sån här kisslang. Hon har inte ja, och det vet vi ju. USA är ju ett land, Frankrike är ett annat delvis. Och,
jag vet ett till.
Ja, vilket land tänker du på?
Malta använder fortfarande den här tunga epiduralen.
Och vi kallar den tung epidural därför att, varför är den tung? Därför att vi är mer kraftfulla läkemedel, bedövningsmedel. Den ligger på samma ställe i ryggen. Men vi ger en tyngre medicinering helt enkelt. Det här hade vi ju, Rebecca, ett avsnitt med anestesiöverläkare Annette Hein. Hon berättade också om en tung EDA som läggs då i vissa andra länder. Kan inte säga om det är helt och hållet i de länderna, men mycket. Och delvis när jag hör många som jag vet har fött nyligen i USA och hur de föder, så handlar det ju otroligt mycket om kontrollen för det här teamet som är runt. Ofta så är det ju inte barnmorskor som är involverade i själva födelseögonblicket, utan det är ju många gånger läkare där. Och jag vet inte om just det är anledningen till den tunga edan, men du kan ju inte stå på dina ben. Nej. Helt enkelt.
Jag tror att du nosar på någon slags sanning där i alla fall, för att de länder där det är väldigt läkarstyrt på förlossningen, där är det vanligare med den så kallade tunga epiduralen. Medan länder där det är mera barnmorskeledda födslar, barnmorskestödda födslar, så har man mer och mer gått över till den här lågdos epiduralen. Det jag ska säga är skillnaden är ju att den här lågdos epiduralen vi använder i Sverige framförallt, då har man blandat ett lokalbedövningsmedel med ett morfinliknande medel. Och då kan man använda lite mindre lokalbedövningsmedel och ändå få en bra smärtlindrande effekt. Och det gör att man kan stå och gå och kissa och så vidare. Men i andra länder så använder man ju bara lokalbedövningsmedlet, och då får man den här mera förlamningseffekten.
Exakt, och det innebär ju i sin tur att det är ju inte riktigt positivt till det här som vi tycker i Sverige, ha upprätta förlossningsställningar, gå omkring där du själv känner dig bekväm, vagga, lulla, dansa, mysa. Alltså mycket av det försvinner ju med den här tunga ryggbedövningen. Du blir liggandes på rygg, du föder oftast i gynställning med benstöd. Och vi ser väl ändå positiv utveckling med de här upprätta ställningarna under födseln.
Absolut.
Så jag vet inte riktigt. Det är olika, och man får väl ta seden dit man kommer lite grann. Eller så får man välja en annan klinik eller ett annat land och ta reda på hur funkar det här liksom.
Mm.
Det finns, jag vet inte om det finns någon fördel med den där. Det är väl fördelen möjligtvis att man känner än mindre av sina verkar.
Mm.
Och att den kanske inte behövs fyllas på samma sätt. För det gör vi ju i Sverige. Vi fyller på när du börjar känna att det börjar göra ont. Och då kan vi fylla på. Och det kan vi också säga ser olika ut. Antingen så har du en liten pump som går hela tiden. Eller så fyller vi på enstaka så kallade bolusdoser.
Mm.
Men syftet är väl att du ska få en bra bedövning. Som vi tänker i Sverige i alla fall. Med att du kan kissa själv. Och att du kan vara rörlig. På ditt sätt. Och som är anpassat till att hjälpa bebisen ner i bäckenet. Att födas fram. Japp, hade du något mer om den tunga epiduralen, Rebecka?
Nej.
Nej.
Men som sagt, lyssna gärna på avsnittet vi hade med narkosläkare Annette Heim. För där pratade vi mycket om EDA och ja, mekanismer bakom och hur det fungerar och så. Så att
typ allt om EDA.
Typ allt om EDA, ja.
Ja. Mm. Det kan du lyssna tillbaka till. Då har jag en fråga om myom som vi också gjort ett helhetsfaktaspäckat avsnitt om. Myom som är muskelknutor i livmodern. Men den här kvinnan, hon är då gravid och har två myom. Man kan ju ha en, man kan ha flera, man kan ha väldigt många myom och de är i olika storlekar. Och hon vet, hon har fått reda på att de... Och det sa vi där också, att de flesta växer under graviditeten, kan sen gå tillbaks efter att du har fött barn och så vidare. Men hon, när hon ska försöka, hon hade fått väldigt lite information av sin barnmorska eller läkare på mödravården, barnmorskemottagningen, och läser att det kan leda till en ökad risk för missfall och vi får frågan till oss, Rebecka. Och det här kan man ju såklart bli orolig för.
Ja, det är ju så att muskelknutor eller myom kan ge en något ökad risk för missfall och det beror faktiskt lite grann på var de sitter. Myom kan sitta på väldigt många olika ställen i livmodern. De kan sitta så att de buktar in i själva livmoderrummet eller till och med hänger på en liten skälk in i livmoderrummet. Där kan de ju störa när ägget ska implanteras från första början, men också störa fostrets tillväxt och så vidare. Däremot om du har ett myom som tvärtom sitter liksom på utsidan av livmoderväggen och liksom buktar utåt som en liten bask eller en liten keps, de har inte samma koppling till ökad missfallsrisk. Så att där är det ju liksom olika beroende på plats. Och det är jätteviktigt att veta att alla som har myom får ju inte missfall. De flesta som har myom när de är gravida har en helt normal graviditet och en helt normal födsel. Det är bara det att man ser att det finns något ökade risker för krångel. Och där kan missfall vara en av dem. Sen kan det ju vara så att myomet ger mera besvär mot slutet av graviditeten. Kanske för att det då växer på grund av höga hormonnivåer av östrogen och progesteron. Och växer det för snabbt så kan det göra ont. Det kan bli som en tryckkänsla. Det kan i samband med födseln vara lite svårare för livmodern att dra ihop sig till exempel. Och det går ju inte att säga för en enskild person hur mycket just det här myomet kommer att växa. För det beror ju dels på hur stort det var från början. Det beror på hormonnivåer, det beror på hur stort blodkärlet är som försörjer det här. Så det är väldigt individuellt. Det kan man liksom inte titta i någon spåkula och säga att för just dig så kommer det bli så här. Men vet vi att det finns myom eller ser det på ultraljud, då brukar vi ju följa det med ultraljud. Man lägger ofta till en extra tillväxtkontroll mot slutet av graviditeten, kanske i vecka 32. För att dels titta att barnet växer som det ska, men också titta hur stort har det här myomet blivit och hur sitter det i förhållande till förlossningskanalen. Är det så att det sitter så långt ner så att det faktiskt är ett hinder för att födas vaginalt? Eller sitter det långt upp och inte spelar någon roll för själva födseln?
Alltså det är ju extremt ovanligt att det sitter i vägen för att man ska
kunna föda vaginalt. Ja, nej, det är inte vanligt. Det är inte vanligt.
Det är ovanligt med missfall. Dock så finns det en något liten risk såklart. Det är vanligt att ha myom kan man väl säga först. Det är ju inte helt ovanligt av det. Men nej, liten det risk för missfall och väldigt liten risk för att du inte ska kunna föda vaginalt. På grund av det.
Mm. Precis så.
Ja. Och ett faktaspäckat avsnitt om myom finns. Så där, scrolla ner i vår babypodcastlista så får ni veta mer om det. Där berättar du mycket mer, vetenskapsnörd Rebecca Kaplan-Sturk.
Ja, det är jag.
Ja, det är du.
Det är jag.
Det är vi glada för. Ja, men du, det var nog dagens frågor. 4 bra frågor.
Mm.
Så vi har gett svar på, hoppas vi, i sin helhet. Ja, och komplettering finns i de hela avsnitt som vi har sänt tidigare. Som vi kan lägga med här faktiskt till, i textbeskrivningen. Vad bra! Tack Rebecca för kloka svar.
Tack själv. Och ni där ute, fortsätt gärna att skicka frågor till oss på Instagram @babiespodcast. Vi tycker det är jätteroligt och vi hoppas ju att ni uppskattar de här små frågestunderna. Så där har ni ju världens chans liksom att fråga doktorn och fråga barnmorskan och få svar.
Absolut. Och det vi inte kan och vet, det tar vi reda på när vi ser era kluriga frågor.
Precis,
ja, bra. Ja, men tack snälla rara alla lyssnare. Lycka till under graviditet, förlossning, vad det kan handla om. Och vi hörs snart igen. Och det gör vi också, Rebecca. Vi är snart tillbaka.
Absolut.
Ja, ha det gott så länge. Tack och
hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.